välkommen och grattis, för du lyssnar just nu på Lottapodden och i och med avsnitt nummer 27 som det här då är, firar vi ett år. Grattis, grattis. Och precis som vanligt så samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Maria Fors Brandebo som är forskare på Försvarshögskolan om hur tillit hänger ihop med ledarskap och varför vi alla visar destruktiva ledarskapsbeteenden ibland. Häng med så får du tips om hur du kan utveckla ditt ledarskap.
Hej och välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite om vem du är?
Ja, jag heter Maria Fors Brandebo och jag jobbar som forskare vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum som ligger i Karlstad. Jag är doktor i psykologi så jag skriver min avhandling om ledarskap och tillit. Och min forskning har egentligen fokuserat mycket på just tillitsskapande ledarskap men även då destruktivt ledarskap, arbetstillfredsställelse och lite andra inriktningar mestadels kopplat mot ledarskap. Just det. Sen är jag också involverad i att arbeta med att utveckla de ledarskapsutbildningar vi har här på Försvarshögskolan. Bland annat UGL, utvecklande ledarskap, indirekt ledarskap.
Och vad var det som gjorde att du fastnade för ledarskap?
Ledarskap finns ju överallt. Jag har alltid varit fascinerad av ledarskap och varför människor väljer att följa vissa personer men inte andra. Och varför man kanske ibland väljer att följa en ledare som inte egentligen är en formell ledare. Och jag tror... Det är lite humoristiskt, men på mellanstadiet så läste jag Flugornas herre första gången av William Golding. Och jag läste den boken gång på gång och jag såg filmen massor av gånger. Och redan då, även om jag inte kunde sätta ord på det då, så var jag väldigt fascinerad av just det här med när det fanns någon man upplevde var den goda personen, men som inte andra följde ändå, utan man följde den onda personen.
Ja, just det.
Och det tycker jag fortfarande är väldigt fascinerande. Jag är jätteintresserad av vad är skillnaden mellan en bra och dålig ledare och varför följer vi ibland de som kanske är mindre bra, som har mindre bra värdegrund till exempel. Och vad kan man göra för att utveckla ledare så att de bra ledarna blir följda?
Och kan vi inte då bara för att liksom göra det väldigt tydligt, det ledarskap som Försvarsmakten jobbar med är ju utvecklande ledarskap.
Precis.
Kan inte du bara lite kort berätta vad det går ut på?
Utvecklande ledarskap handlar egentligen om tre saker. Det handlar om att man som ledare ska vara en bra förebild, ett bra föredöme. Det handlar ju om att man har en bra värdegrund, att man inte ber medarbetarna göra saker man själv inte gör, inte står för. Det handlar också om att visa personlig omtanke. Det är en viktig del av det utvecklande ledarskapet, att man faktiskt bryr sig om sina medarbetare och visar det. Och sen den tredje delen handlar om inspiration och motivation, att man inspirerar medarbetarna och motivera dem på olika sätt. Det är de tre stora delarna i det utvecklande ledarskapet.
Och så nämnde ju du också någonting som kallas för destruktivt ledarskap. Vad är det då?
Precis, det här är något som vi alldeles nyligen har fört in i utvecklande ledarskap, i den ledarskapsmodellen som vi använder på Försvarshögskolan, som också då är Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Och det handlar ju om de negativa ledaraspekterna. För det är nämligen så att vi har ju ledare har både positiva och negativa aspekter. Och under många, många år så har det varit ett väldigt stort fokus på de positiva. Det vill säga att vi har pratat om vad ledare ska göra bra, vad vi ska göra bättre. Men det har visat sig att även om ledare gör många bra saker, så gör de några dåliga, så är det som tar överhand. Det vill säga att det dåliga är starkare än bra. Och där har vi då, när det gäller det destruktiva ledarskapet, så har vi bland annat då på uppdrag av Försvarsmakten tagit fram ett mätinstrument som heter Destrudo-L. Destrudo-L, L står för leadership. Och där mäter vi det destruktiva ledarskapet. Och det är fem faktorer som på ett ganska enkelt sätt beskriver då vad destruktivt ledarskap är. Dels så är den första faktorn att behandla personer olika, är otrevlig. Sen har vi faktor två, hot, bestraffningar och överkrav. Och precis som det låter så är det ju ledaren som straffar underställda och använder hot för att få sin vilja igenom. Den tredje faktorn, egoinriktad falsk, det är ledaren som tar åt sig äran av underställdas arbete och man sätter sina egna behov framför gruppen, håller inte löften till exempel. Och det är de här tre första aktiva destruktiva beteenden. Sen har vi den fjärde faktorn som kallas för passiv feg, eller passiv låt gå och feg. Man vågar inte konfrontera andra, visar sig inte bland underställda, engagerar sig inte, tar inte tag i saker. Och sen har vi den sista då som heter osäker, otydlig och rörig. Och det handlar om att man är osäker i sin roll, man är dålig på att strukturera och planera, gör otydliga instruktioner. Och de här två sista då, det är passiva former av destruktivt ledarskap. Så det här har man visat att det egentligen är nästan på något sätt motsatsen till det utvecklande ledarskapet. Mm. Medan det utvecklande ledarskapet motiverar medarbetarna, får dem att prestera bättre, så gör det destruktiva ledarskapet motsatsen.
Ja, spännande. Jag tror nog, när du satt och berättade så kände jag, ja just det var den chefen som gjorde så, det var den chefen som gjorde så. Så man har ju de här definitivt i sin omvärld.
Ja, det där får jag alltid höra. Vaken med och föreläser, oavsett om det är för militära eller civila medarbetare eller ledare, så säger alla samma sak. Att det ploppar upp ansikten på folk. Jag brukar säga när jag föreläser om det här, att efter föreläsningen så brukar jag säga att om era medarbetare kommer att lyssna på den här föreläsningen, så hoppas jag att det inte är era ansikten som kommer att hoppa upp efter att ni har hört det här.
Just det. Okej, men så det du har kikat på när det gäller ledarskap och tillit då, varför är det så viktigt?
Tillit, det finns mängder av forskning vid det här laget som visar på varför just tillit till ledare är viktigt. Bland annat så ser man att det finns en väldigt stark koppling mellan tillit till ledaren och arbetstillfredsställelsen. Litar man på sin ledare så trivs man bättre på arbetet, man presterar bättre, man vågar utsätta sig för risker, man stannar i organisationen. De som inte känner tillit till sin ledare lämnar i högre utsträckning den organisation man jobbar i. Man engagerar sig mer, och ser man till Försvarsmakten så ser man en koppling till ordervägran. Har man inte tillit till sin ledare så följer man kanske inte order som man ska göra. Så att det finns mycket forskning som visar på just varför tilliten är väldigt viktig.
Och det du har kikat upp på, vad har du sett när du har tittat?
Jag ser ju samma sak, att tillit är en väldigt betydelsefull aspekt när det kommer till ledarskapet. Därför att det har en stor inverkan på de här aspekterna som jag pratade om. Men också när det gäller militärt ledarskap under till exempel internationella insatser, så ser man att tilliten har en betydelse för om man vågar agera. Och det är också en koppling till det här med att känna någon slags kontroll. För tillit handlar väldigt mycket om risk och sårbarhet. Man brukar säga att det finns ingen tillit om det inte finns någon slags risk involverad. Och risk handlar inte bara om det här med att kanske skada sig eller dö, utan risk är ju olika för olika individer i olika kontexter. Risk kan ju till exempel handla om att våga tala om att man har gjort ett fel, eller våga tala om att jag upptäcker att chefen har gjort ett fel. Och våga tala om att jag ska vara föräldraledig, för då kanske ingen räknar med mig på jobbet längre. Men det visar att om det finns en tillit så vågar man också utsätta sig för den här sårbarheten och risken, vilket ju också är väldigt viktigt. Att man faktiskt vågar lita, man vågar ha en förväntan om att andra personer kommer att behandla mig på ett schysst sätt. Och det gör ju då att man vågar, man arbetar bättre, man trivs bättre på arbetet. Och finns inte den här tilliten, som jag sa, så det ser jag i mina studier, precis som det finns många andra studier också, så det fungerar inte särskilt bra. Jag tror jag har varit ute och föreläst mycket om just tillitsskapande ledarskap, och det har varit enorm respons. Jag tänkte att det är lite luddigt. Med tillit, det kanske inte är så intressant, men vi har ganska, de flesta organisationer idag så har vi ganska svåra arbetsförhållanden på så sätt att vi har mycket stress, vi har hög arbetsbelastning, och chefer hinner inte reflektera över sitt ledarskap. Och då är det många som upplever att man har problem med tilliten, för du kan inte vara närvarande, du kan inte vara så involverad i dina medarbetare som du vill, vilket påverkar tilliten, vilket gör att du känner att din arbetsgrupp fungerar inte så bra som du skulle vilja. Och det har mycket med tilliten att göra.
Ja, just det. Ja, det där du säger om just att vi är så tidspressade idag. Att vi är så, allt är så slimmat. Det ser vi ju många, många effekter av. Och det är klart, det här har jag inte tänkt på, att det är en aspekt. Men självklart.
Och det har ju också en väldigt stark koppling till destruktivt ledarskap. Därför för att vi har ju destruktiva ledare som är det för att de har ett visst karaktärsdrag, en viss personlighet som gör att de är mer eller mindre benägna att använda sig av destruktiva ledarbeteenden. Men vi har också helt vanliga chefer som egentligen i grund och botten är väldigt bra chefer, men som på grund av stress, på grund av arbetsbelastning blir destruktiva. För de hinner inte engagera sig, de hinner inte vara tydliga, de hinner inte strukturera och planera på det sätt som de skulle önska. Och resultatet blir att de blir destruktiva ledare, som i sin tur påverkar tilliten.
Ja, det där kan jag verkligen känna igen. För jag kan ju se situationer själv där jag i mitt ledarskap verkligen inte har agerat speciellt utvecklande. Och de gångerna är det ju så himla skönt när någon människa vågar belysa ett beteende så att jag kan ändra på mig. Jag tänker att om det finns en tillit i arbetslaget så är det ju mycket lättare att det sker också.
Ja, precis. För att är det så att jag inte litar på att min chef, om jag ska ge den här feedbacken, jag märker att det här beteendet finns hos min ledare nu, jag är inte nöjd med det här, jag tycker inte det här känns bra. Men har jag inte tillit till ledaren att ledaren kommer ta emot det här på ett bra sätt, kanske jag inte vågar säga någonting. Och då får det här fortsätta och ledaren går och är omedveten om att man har det här beteendet. För det är faktiskt så att vi är inte alltid medvetna om, vi tycker att vi gör en sak, vi tror vi har en viss intention, men det tas emot på ett helt annat sätt. Jag kan tycka att jag delegerar och visar tillit till mina medarbetare, medan medarbetarna uppfattar det som att jag inte är engagerad, som att jag inte är närvarande. För man har olika sätt att se på saker, olika behov. Så att finns det tillit så kan man ju ha det här öppna. Och men det är inte alla ledare som vill ha det heller. Det är inte alla ledare som vill ha det feedbacken. Men vill man ha det så är det viktigt att det finns tillit, att man jobbar med den för att man ska få den här direkta feedbacken och kunna jobba med sitt beteende.
Ja, och det är ju det där, den där personliga utvecklingen och hela, att våga vara öppen och sårbar, tänker jag. Just för att vilja sitt eget bästa men också sitt arbetslags bästa på något sätt.
Precis. Det är viktigt med att kunna ha en öppen kommunikation, en öppen dialog för både medarbetarna och sin egen skull.
På FAS då, när ni liksom forskar om det här nu då, och ledarskap är ju en väldigt viktig aspekt. Jag tänker i Försvarsmakten med väldigt farliga, pressade situationer som är väldigt unika. Men som sagt, ledarskap funkar är ju liksom... är ju någonting som vi använder oss av oavsett vilken situation vi är, om vi liksom jobbar civilt eller Försvarsmakten. Men hur jobbar ni i era utbildningar då med att belysa de här sakerna?
När det gäller just tillitsskapande ledarskap och destruktivt ledarskap så är det en del i alla våra militära utbildningar. Jag föreläser om det här på officersprogrammet, jag föreläser om det på vår stabsutbildning och högre stabsutbildning, men även på våra civila ledarskapsutbildningar. Så det handlar ju mycket om att medvetandegöra. Att vi pratar om vad är det som skapar tillit, vad är det som raserar tillit, vad är det destruktiva ledarskapet, för att ge dem kunskap om vilka beteenden, vilka faktorer i kontexten som kan påverka. Och det är lite olika fokus, bland annat på officersprogrammet tycker jag är ganska roligt att vara inne och föreläsa, för att de här är ju inte ute i verksamheten än. En del av dem har ju jobbat kanske som soldat innan de börjar på officersprogrammet, men där har jag mycket fokus på vad händer när du kommer ut. Du är nyutexaminerad, du kanske ska leda en grupp soldater som har jobbat mycket längre än vad du har. Vad händer då med tilliten? Hur kan du bygga tilliten för att förbereda dem på det? Medan de som har väldigt gedigen erfarenhet, våra kaptener och majorer har ju lång erfarenhet av att vara ledare. Därför har det varit ett annat fokus att prata lite om kontexter och förändring, vad som påverkar. Man kan ha en viss ledarstil som har funkat, men helt plötsligt så förändrat kontexten, ja, men då finns det andra förväntningar och behov som påverkar. Så att det här är någonting som vi har på alla nivåer på våra utbildningar.
Och jag tänker, de som sitter och lyssnar här nu och tycker det är intressant och vill vidareutveckla sig, vad skulle du vilja skicka med dem att tänka på i sitt ledarskap?
När det gäller just att skapa tillit, så jag har faktiskt en del så här, tips och råd som jag brukar, som är ganska enkla, även om tillit är ett väldigt komplext fenomen. För att det är inte samma för varje, du kan inte använda samma sak för att skapa tillit till varenda individ i en arbetsgrupp. Vi är alla med oss olika förväntningar och olika anknytningsmönster som påverkar hur vi skapar tillit till andra. Men det finns ändå, forskning visar några generella saker som man faktiskt kan tänka på. Dels så handlar det om det här med förväntningar. Därför för att ibland så har medarbetarna förväntningar på mig som ledare som jag aldrig kommer kunna motsvara. Och jag är inte ens medveten om vilka förväntningar som finns. Det har vi bland annat gjort här på vår egen avdelning här på Ledarskapscentrum. Där vi har pratat om, men vad finns det för förväntningar? På ledarna, på medarbetarna. Och så har vi synliggjort dem och diskuterat och sett att ja, men de här förväntningarna är orimliga. Och de här är rimliga och kommer överens om. Men vad kan vi förvänta oss av varandra? Och det gör också att en del konflikter och frustrationer försvinner. Därför för att vi är medvetna om vad vi tänker om varandra och våra beteenden.
Just det. Smart.
Samma sak med värderingar. Ja, det är väldigt viktigt. Även när det gäller värderingar. Så vad finns det för värderingar? Vilka värderingar är viktiga för mig? Vilka värderingar är viktiga för arbetsgruppen? Det är okej att ha privata värderingar. Men vad är det som gäller här? Inom vår organisation, inom vår enhet. För en del konflikter bottnar sig faktiskt i att vi har olika värderingar. När saker behöver prioriteras. Vi prioriterar kanske utifrån vad vi har för värderingar. Och det är också viktigt att synliggöra.
Mm.
En annan sak som jag skulle vilja skicka med, det handlar om ömsesidighet. Det vill säga att det finns mängder med forskning. Det här låter så himla klyschigt, men om man visar tillit så får man tillit tillbaka. Så att som chef, även om jag inte känner mina medarbetare eller inte litar på dem än, om jag agerar som om jag litar på dem, då kommer de att vilja återgälla den tilliten genom att visa tillit till mig. Genom att visa att den här tilliten är rätt. Jag presterar bra, jag försöker visa att du gör rätt att lita på mig.
Mm.
Och när jag känner att de litar på mig och presterar bra, då kommer jag lita på dem ännu mer.
Mm.
Och då är den här positiva cirkeln igång. Och det låter väldigt banalt och enkelt, men det finns mängder av forskning som visar på att det faktiskt fungerar på det här sättet. Och sen handlar det också mycket om kontakt. Att man faktiskt har kontakt med sina medarbetare. För det är oerhört svårt att skapa tillit om du inte har kontakt. Och det här tycker jag är mest intressant. Att man som ledare kanske tror att du måste tillbringa mycket tid med dina medarbetare. Och det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att man faktiskt bekräftar och synliggör medarbetarna. Att de känner sig sedda. Det finns någon forskningsstudie som... där man tittade på skolfrånvaro och visade att om läraren, det var någon sån här löjlig siffra som jag inte kommer ihåg exakt, men vi säger att det kanske var att om läraren ägnade 5-10 sekunder varje lektion åt varje enskild elev, så minskar skolfrånvaron drastiskt.
Oj.
Jag tror att det är samma mekanism när det handlar om ledarskap, att man bara känner sig ständigt och bekräftad och det behöver inte handla att man sitter ner och pratar i en timme, utan att man faktiskt hälsar på alla kanske på morgonen om man ska dela kontor eller bara går och frågar hur det är med folk. Så att det behöver inte ta jättelång tid, men just den kontakten att känna sig sedd och bekräftad är jätteviktigt för att skapa tillit.
Ja, men absolut. Det håller jag verkligen med om. Mm. Men du, Maria, tack så jättemycket för att vi fick ta lite tid och bena ut ledarskap och tillit tillsammans med dig.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
Tänkte du precis som jag på beteenden som chefer och ledare du haft har visat och som kanske inte är så positiva? Och eftersom de dåliga är starkare än de bra så vill det ju verkligen till att vi har en atmosfär där vi har tillit för att kunna hjälpa varandra att belysa när vårt ledarskap är mindre utvecklande. Ett livslångt lärande för att hela tiden utvecklas, tänker jag. Viktigt. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Lottapodden vill också tipsa om Mötesplats Samhällssäkerhet som genomförs 28 och 29 november på Kistamässan norr om Stockholm. Drygt 40 seminarier anordnas under dagarna för dig som är intresserad av samhällets säkerhet och krisberedskap. Och Lottapodden är stolt ambassadör för Mötesplatsen och vi hoppas att vi ses där. Och om du är intresserad av att utveckla ditt ledarskap och dessutom vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, då kan du få både utbildning och möjlighet att öva ditt ledarskap genom ett medlemskap i Svenska Lottakåren. Gå till svenskalottakåren.se, där hittar du mer information om hur. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 2 november. Och då får du möta Misse Wester som forskar om hur vi tänker kring risk och hur vi faktiskt gör i kris. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och du, eftersom Lottapodden fyller 1 år i och med detta avsnitt så får du gärna, om du gillar det vi gör i podden, skänka en gåva till Svenska Lottakåren genom att göra en insättning till bankgiro 289-6868. Märk den med Lottapodden så är du med och stärker vårt utbildningsarbete. Tack! Hej så länge!